Jag vill egentligen bara dela mitt hjärta, eller jag ska vara ärlig och säga, jag vill försöka dela Guds hjärta med dig för människor. För Gud älskar människor, och inte minst så finns det någonting med Gud som gör att han drar sig till människor som är trasiga. Han älskar människor som kanske är affärsmän och som har framgång och som kanske inte på något sätt är i ett säsong i livet, han inte bryr sig. Han gör det, han älskar verkligen dem. Men det finns något i hans hjärta som bara drar sig till trasiga människor. Det är därför kyrkan, jag tror kyrkan är världens svar. Den lokala församlingen, det är världens svar. Det är stora ord, men jag tror på det. Och någonstans, om du tittar i kyrkohistorien, så på något sätt bara har det funnits något i den kristna DNA. Att man hjälper, man lyfter, man tar tag, man startar sjukhus, man hjälper. Och man ger Jesus till människor. Men det tar sig uttryck i olika sätt. Jag har en favorit i mitt liv. Och jag har många favoriter. En av dem sitter där. Hon heter Kiki. Hon är fantastisk. Hon är läskigt lik Jesus. Fast hon har inte skägg. Detta tackar jag Gud för. Men hur som helst, vi lämnar det. Det finns en person som jag tycker om väldigt. Jag släpper den bilden, älskling. Men fick tänka på jultomten. Det finns en annan person, han hade också skägg. Han hette William Booth. En del av er känner igen det namnet. En del av er kanske inte alls känner igen det namnet. Jag har många William jag tycker om. Jag gillar William Wallace också. Men William Booth, han var han som grundade Frälsningsarmén. Som ett ganska rått namn på en kyrkorörelse. Frälsningsarmén. Jag vet inte hur det hade funkat idag i Sverige. Frälsningsarmén. När de startade och planterade en ny församling, en ny stad. Ja, då hette det, nu ska vi öppna eld i Örebro. De var aggressiva. De var militanta. Jag vet inte hur det har funkat i den här bloggvärlden som finns idag. Han var också radikal. Han tog bort nattvarden från gudstjänster. För det var med alkohol. Och då var han rädd att nyfrälsta som kämpar med alkohol. De kanske ramlar tillbaka. Vi tar bort nattvarden. Om man pratar pragmatism. Så var han pragmatisk. Något otroligt. Jag tycker om William Booth. Och om vi går tillbaka till år 1912. Då är London-trafiken står helt stilla. Det är hundratusentals människor på gatorna. Det är sensommar. Och de trängs. Folk trängs för att se begravningsvagnen. Som drogs fram. Och i den här kistan då låg alltså den här. Som faktiskt hette i sin rörelse. General Booth. Och här kanske var då den mest annorlunda general som vi kan hitta. Kanske också den mest annorlunda armé som vi kan hitta, Frälsningsarmén. Den här striden när armén hade tagit på sig på fullt allvar var mot en osynlig fiende. Fast med många synliga effekter på den här världen. Den här armén kämpade för en herre som egentligen bara kan ses med trons öga. Och den stora generalen då är ju då Jesus Kristus. Mannen i kistan var alltså William Booth. Han ville egentligen inte starta en ny rörelse om du läser om honom. Han ville inte ens starta en ny någon kyrka på det sättet. Han vägrade låta någon eller någon hindra honom att fullfölja hans dröm. Han ville inte vara fast i religiösa mönster. Han hade en ovilja på något sätt att stöpas på det sättet. Då. Och han hade en otroligt praktisk, pragmatisk, föränderlig, konkret kristendom för den tidens människor som han levde med. Och det gjorde att denna man till slut hade en enorm rörelse som spred sig mer eller mindre över hela världen, som nu än idag kallas för Frälsningsarmén. Han och hans fru Catherine är idag stora exempel faktiskt för oss. Han är ett stort exempel för mig. Och någonstans så var han sa själv det. Jag vill ta upp en fight mot mörkret. Jag vill ta upp en fight mot det som leder människor fel. Jag vill ta upp en fight mot det som drar människor ner i helvetets kval. Ner i begär och skit. Han var tydlig med detta. Det finns ett tal som han hette som kallades just fight. Och du ska bara få se en liten bit av det. Någon av er kanske har sett det innan. Då får du se det igen. En liten bit av talet fight med William Booth. Varsågoda.
While women weep, as they do now, I'll fight. While little children go hungry, as they do now, I'll fight. While men go to prison, in and out, as they do now, I'll fight. While there is a drunkard left, while there is a poor lost girl upon the streets, while there remains one dark soul without the light of God, I'll fight. I'll fight to the very end.
I'll fight to the very end. Inget annat än att jag gillar det. Dagens text är ett kort bibelord. Vi får upp det där. Där. Och Lukas 3:4 står så här. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Det var dagens bibelord. För ett litet tag sedan så träffade jag en grabb. Han var jätteledsen. Han berättade att han kände sig tom. Han var inte ens 20 år gammal. Han hade hela livet framför sig. Och han uttryckte, jag ska inte säga det, men han uttryckte, jag har för inget att leva för, sa han. För ett antal tid sedan så träffade jag en tjej som var ännu yngre. Hon var så trött på livet. Jag frågade henne, vad gör dig glad? Vad skapar mening? Sova. Det enda jag tycker är meningsfullt är att sova. Och jag hörde på rösten, det var så tomt på något sätt. Gjorde mig ont. En tredje människa som jag bara nämner som var betydligt äldre. Han berättade att han aldrig i hela sitt liv fått höra att han är älskad. Så han hade köpt den här lögnen. Att han var ingenting värd. Men han fick höra det då. Att han var älskad. Det finns många människor idag. Som mår dåligt och som kämpar. Sorry om jag är en crybaby. Men det handlar inte alltid om ett dåligt liv, att man mår dåligt. Det är min erfarenhet i alla fall. Det handlar inte alltid om en dålig uppväxt eller att man har en arbetslöshet. Det kan vara det. Det är inte sällan det är det, men det är inte alltid det är det. Oj, vad skriker jag. Jag har en röst att ropa. Men jag vill bara säga det. Här står det på engelska på namn. Vi får upp den här bibelversen igen. Det är min dotter och jag som jobbar ihop. Nej, den innan igen. En röst som ropar i öknen. På engelska står det så här. Kommer jag inte ihåg hur det står. Men det står wilderness i alla fall. A voice in the wilderness. Alltså i vildmarken. En röst i vildmarken i öknen. Och vad jag vill säga idag är att där ute finns det en vildmark. I Vetlanda. Eller i Växjö. I Sverige. Vi tror Sverige är så fint. Det är en vildmark där ute. Människor försöker navigera i en öken, i en vildmark. Och för inte minst många unga människor så är det en sån... Det är så tufft för unga människor, för det är en vildmark. Det är så många människor som känner hopplöshet. Som gör sig själv illa. Som hamnar i gäng för de söker bekräftelse. De blir utnyttjade i olika grupperingar. Och jag tycker, och jag tror att du håller med mig. Men jag tycker det är inte okej att det förblir så. För så många människor. Det är där man ska säga. Amen, pastorn. Det är helt okej. Okay. Jag predikar bättre än du gensvar i alla fall. Jag tror, jag säger det igen. Men jag tror att den lokala församlingen är världens svar. Problemet är när inte kyrkan finns där ute. När inte kyrkan är med på banan. För de har så mycket verksamhet. Så det blir så mycket verksamhet som man kan byta ut E-et mot E. Aj! Verksamhet. Och någonstans så ber jag. Jag ber till Gud att jag aldrig ska bli den där tråkiga, kritiska snubben mot Kristi kropp. Men jag ber att jag, att du, att vi ska få se nåden. Att på något sätt få omfamna verkligheten. Inte bli statiska, verklighetsfrånvända. Och så kyrkliga, så vi missar vår God-given mission. Att vi missar faktiskt det uppdrag som Gud har gett oss. Att faktiskt finnas där ute. Om vi bara finns här inne så är det något som, det bara skär sig. Jag vet att ni alla här sammans är otroligt helgade. Så ni ser aldrig på filmer. Utan ser ni en film så är det Passion of the Christ eller någon Jesusfilm och så. Jag vet att ni alla är det. Men av en konstig händelse så tvingade någon och band fast mig. Och så jag tittade på en film som heter Hunger Games. Och jag vet inte om ni känner till det. Jag ska berätta jättekort, så handlar det. Det är en ganska hemsk film, tycker jag. Egentligen är det en väldigt hemsk film. Det är en ungdomsfilm, säger de. Och det handlar egentligen om en diktatur. Och så finns det massa olika, man kallar det inte stat, utan man, vad man kallar det? Ja, ni tittar på det, jag rackar. Nej, jag skojar bara. Olika distrikt, ja, är det i den här filmen. Och sen så plockar man ut olika unga människor. Och sen sätter man dem i en värld och sen får de fightas. Och så är det bara en som får överleva. Det är hemskt. Så på ett sätt är det en grotesk story egentligen. En spännande film. Men jag som sagt, jag blev tvingad att titta på den. Jag skojar. Men jag såg den och det var en sak. Man är ju skadad lite som preacher och predikant. Så där, så man ser ju citat och allt möjligt. Jag vet inte hur du är, Pelle. Är du sån?
Helgad.
Du är helgad. Just det. Help me out. Är du sån? Helgad. Vi lämnar första raden. Ni andra här som lever i verkligheten. Nej, men i den här filmen då, den här övermakten då, så dyker det upp en tjej som heter Katniss. En tjej som blir som en hjälte i den här filmen, som ska samla folket att faktiskt stötta den här diktatorn och den här regeringen, som ska ta tag i det här. Vi kan inte ha det så här. Men folket är rädda, folket är underkuvade och de tar itu. Vi har en broder här som har bott många, många år i Ryssland och troligtvis vet hur det är när man ligger underkuvad av en stat, eller hur? Man blir underkuvad, man riktigt vågar inte sticka upp huvudet, för då skjuts det huvudet ner, mer eller mindre, eller hur? Och så här var den här filmen. Men den här tjejen växer upp som en hjälte i den här filmen. Och varför säger jag det? Därför att jag ska bara nämna en grej här. Och det är att de försöker få henne att... Hon är väldigt trött, hon är sliten. Och så försöker de få henne att, kom igen Katniss, du måste tala till folket. Vi måste ta tag i det, vi måste sätta oss upp mot det här. Det här är ju en vildmark att leva i, det här är fruktansvärt. Vi ligger under det här trycket. Du måste samla folket, det är du som har gåvan. Så de sätter henne på en scen, eller ställer henne på en scen. Och sen sätter de filmkamera med lite coola eldflammor i bakgrunden. Och så ska hon säga... Kära invånare, vi ska stå upp mot de här jobbiga typerna. Och det blir bara stelt. Du hör ju själv. Alltså det blir inte bra. Det är ingen som säger, ja det ska vi. Alltså det funkar inte. Lite senare så händer någonting på ett distrikt. Jag tror det är distrikt 8 om jag minns rätt. Så händer någonting. Och hon åker dit. De tar henne ut dit. Flera stycken, de flyger ut dit. Kommer till distrikt 8, hamnar på ett sjukhus, träffar människor, skadade människor, både barn och unga på det här sjukhuset. Och hon får en kontakt med verkligheten. Hon får ta på de här människorna. Hon får träffa de här människorna. De tittar på henne. De får hopp. Och på något sätt, hon är där ute. Och vad är det budskapet när jag säger det? Jo, det är det att någonstans så önskar jag att vi som kyrka, vi som troende, vi ska omfamna verkligheten. Vi ska inte gömmas för skiten som finns där ute. Vi ska inte gömmas för att människor faktiskt är på väg att gå förlorade. Människor mår skit. Människor gör sig illa. Utan någonstans måste vi omfamna verkligheten. Någonstans måste vi vakna. Vi kan inte bara snacka väckelse. Väckelse betyder uppvaknande. Utan jag tror det är tid för Sverige. Jag tror det är tid för kyrkan i Sverige. Att på något sätt vakna, öppna ögonen och säga, men så här är det. Yes. När man hör att 8-åringar i 8-årsåldern, det är då man exponeras för porr. Och på något sätt byggs det upp en bild, ja men det är så här det är. Det är klart att det är problem i förväntningar i ett äktenskap. I en relation längre fram, eller hur? Det här är verkligheten. Och då är inte svaret, ajabaja, 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 usch. Och stå på en scen på något sätt. Vi måste sluta making a point. Och vi måste börja making a difference. Digidigidum, dish. Bra. I den här filmen då. Ska ni applådera så ska ni göra det ordentligt. Annars ska ni inte göra det alls. Ni får en chans till. Ja. Det finns något. Vi är bo i Sverige, lagom. Lagom, please. Men i den här filmen då så ska hon ena folket då. Och när hon hamnar där så har de med sig en kamera. Det är några snubbar som har en hjälm på sig med en kamera. Så säger de, när hon ser det här, för precis strax efter så sprängs det här sjukhuset. De spränger sjukhuset. Hon blir helt förstörd. Jag ska ta in dig nu i filmen. Du ska få en minut. Pallar du det? Är det okej? Okay? Vad är min poäng i det här? Nu, jag spoilar alltihopa. Men poängen är att jag vill att du ska tänka den här tanken. Det är skillnad att veta om en sak. Och det är skillnad på att, och sen att brinna en sak. Att verkligen att ta tag i ditt liv. En stor skillnad på att säga en sak och brinna en sak. Och det var en sån skillnad på henne. Och det märker man i den här filmen. Det tog tag i mig och min predikant. Och så jag bara, wow, det här. Varsågoda. Sorry, jag bygger upp en predikan på ett filmklipp. Men jag hoppas ni förstår vad jag är ute efter. Jag är ute efter passionen som, jag vet att det är film. Patrik, det är film. Jag vet att det är film. Men jag vill ändå att ni ska på något sätt catcha, få tag på att det är skillnad på att säga en sak. Det är skillnad. Och det är en annan sak att brinna för en sak och brinna en sak. Och jag hoppas att du på något sätt förstår att jag vill att du ska se den passionen och nöden och ilskan och som fanns i hennes blick i slutet. Alltså den här tomheten som hon känner samtidigt den här ilskan hon känner. Jag menar på fullaste allvar, jag skämtar inte med dig, jag leker inte nu bara för att det är ett filmklipp, jag menar allvar, att jag tror att det är dags för oss att på något sätt ta vårt uppdrag som vi har fått av Jesus Kristus på allvar, att faktiskt sätta vår tro på det, att Jesus faktiskt kan förändra människors liv, att Jesus är precis som Jonas sa och Pelle och alla som pratade uppe så bra, sa att alla människor behöver Jesus, och det är en vildmark där ute. Vi är alla ämnade, vi är ämnade att vara en röst i vildmarken, vi är ämnade, vi är så kallade att vara en stad på berget, ett ljus i mörkret, en Fanta till pizzan. Nej. Och jag önskar att det du gör, där du finns, där du verkar, i din vardag, får bli Jesu händer och fötter. Jag önskar att vårt ungdomsarbete ska få vara en röst i vildmarken, där det kan dyka upp en ungdom. Jag är så glad att Hanna, var du sitter någonstans nu. Där sitter, nej, inte Hanna Bergenblad tänkte jag på. Hon är där ute. Men att Hanna dyker upp här på ett ungdomsarbete. Det slutar med att hon fann Jesus. Och är idag brinnande. Och älskar Jesus och brinnande för henne. Det är en vildmark där ute. Jag önskar att faktiskt, just nu har vi kids på gång här. Och jag ska alldeles strax avsluta här nu. Men jag önskar att vårt kidsarbete ska också få vara en röst i öknen. I vildmarken. Jag önskar vi ska hitta. Idag på förmiddagen träffades för några stycken och vi brainstormade. Vi drömde om att hur ska vi nå utanför väggarna? Vad kan vi göra? Ska vi bygga en scen på stort lastbilflak och ställa uppe vid Stensväg kantarellen och göra barnmöten och berätta om Jesu kärlek för att få kontakt med folk som på något sätt ändå inte hamnar här på ett naturligt sätt. Vad kan vi göra? Låt oss göra whatever it takes. Fler måste få höra om Jesu kärlek. Fler måste få tag på detta. Och för att vi ska bli sincere, allvarliga, seriösa med det uppdraget som vi gör, så måste vi omfamna verkligheten. Jag tänkte säga någonting om att Jesus var en person som rörde upp. Han rörde upp. Lite snabbt, man kunde inte stoppa han i Jesus inbox. Han bjöd sig själv hem. Till syndaren Zacchaeus. Och Zacchaeus, han var lika bufflig affär som Trump. Förlåt. Han botade på sabbaten. Det får man inte göra. Men gjorde Jesus. Han var en rebell. Han rörde upp. Han käkade ihop med syndare. Han förlät och försvarade en hora. Såg på henne och sa, jag dömer dig inte. Du är fri, du är förlåten. Gå och synda inte mer. Det är bara Jesus som gör sånt. Han struntade i den lokala båttrafiken och gick på vattnet istället. Han var en rebell. Folk som ville ha kontroll, som ville leva i traditioner, blev upprörda på honom. Han kunde inte bry sig mindre. För han var fokuserad. Han skulle upprätta människor. Han skulle nå människor. Är du med mig? Så Jesus rörde upp. Jesus berörde också. Framförallt, egentligen var inte hans mission att röra upp. Det var bara att han var den han var, så han rörde upp. Det framförallt var hans mission att han ville beröra. Det var sån Jesus var. Det var hans agenda. Jag tänker på barnen som han plockade upp och välsignade. Lärjungen undrar, vad gör du? Låt barnen komma till mig. Bara lägg ner, grabbar. Tagga ner. Låt barnen komma till mig. Han var annorlunda. Jag tänker på alla han mättade. Jag tänker på alla han botade. Jag tänker på soldaten i Getsemane. Som en lärjunge hög örat av. Jag tror han missar, men han hög av örat. Och Jesus taggar ner lite nu, Nisse. Och så gör han så. Och så blir han helad. Jag undrar vad den soldaten tänkte när han gick och la sig på kvällen. Vad tänkte han liksom? Vad har hänt? Jag lovade, han var berörd. Jesus är likadan idag. Jag tänker igen, den prostituerade som han förlät. Men vad tänkte alla som släppte stenarna den dagen? Det står alltså ett helt gäng som ska stena den här prostituerade. Och Jesus kliver in, bara ändra grejen, rita Liverpool på sanden, ställer sig upp och förlåter den här prostituerade. Och så går, och de andra står där. Och så säger han, ja men ni som är utan synd, ni får gärna kasta sten. Så står det att de släppte stenarna. Vad tänkte de när de gick hem den kvällen? Wow, jag älskar Jesus. Som pappa till mina barn, vi kan bara ta upp det. Som pappa till mina barn så vill jag uppfostra, jag vill lära dem att leva rätt. Nästa. Jag vill omfamna dem, jag vill få dem att förstå att jag älskar dem. Alltid. Ibland brister jag som en jordisk pappa där. Men jag jobbar på det. Och det är totala min ambition. Ni som är föräldrar, ni vet precis vad jag talar om. Det är det här man vill. Man vill uppfostra och lära dem att leva rätt. Man vill få dem att förstå att man älskar dem alltid. Är det någon förälder som håller med mig? Kom igen. Och det tredje också är att vi vill finnas där. Vi vill ju finnas där när de behöver mig. Eller hur? Jag har till och med inställt på min mobil, vad det nu är någonstans, att om något av mina barn ringer så blinkar det och det grejer lite extra mycket när mina barn ringer. Därför att jag vill vara extra tillgänglig för dem. Och vet du vad? Vi går till nästa. Så tittar vi på Gud då. Han är helig. Det vill säga han hatar synden. Men kyrkan kan inte stanna där. Det är inte bara vår primära uppgift. Det är ett faktum. Han är helig. Han hatar synden. Nästa. Men han är kärlek. Och han gjorde något åt synden. Come on somebody. Alltså det är som Gud är. Och det tredje är, han är tillgänglig idag. Han vill förlåta synd och omfamna dig. Och han vill göra det idag. Ska vi stå upp tillsammans? Det är nästan en kampanjpredikan, Jonas. Det var någon som tyckte det var kul. Härligt. I like it. Jag älskar mina fans. Jag behöver new haters. För alla har börjat älska mig. Nej, jag skojar. Det såg jag på Facebook. Någon som skrev. Hur som helst. Så är Jesus här just nu. Han älskar verkligen dig. Han gör det. Och vi vill ha en kyrka som har ett väldigt fokus på Jesus och enkelhet. Vi vill ha en kyrka som på något sätt är jordnära. Och som vinner människor för Jesus. Och mer då? Självklart så vill vi, man kan säga en kyrka kan väl vara, behöver ha kanske tre ringar. En ring är ju omsorgspaketet, att på något sätt ha omsorg för människor som har sina säsonger, har sitt liv och så vidare. Och det vill vi verkligen ha som kyrka. Men en stor ring hos oss är också det utåtriktade, där vi vill nå nya människor för Jesus. Det är därför vi som kyrka tror på att vi vill nå ut. Vi tror på pionjärmission. Vi är inne på att plantera en församling i Växjö som i första läget inriktar sig på ungdomar och studenter. Den tredje ringen, om du tror jag glömde den, så är det den fördjupningen, den teologiska, den fördjupningen att man lär sig, man växer som lärjunge och så vidare. Och jag skulle vilja säga att de finns här, men spjutspetsen tror jag tror det att det bör vara vara liksom spjutpetsen. Det är liksom det som är kallelsen. Och i den kallelsen så behövs det här för att vi ska fullfölja att vi ska nå människor och vi ska lära människor. Vi ska vinna människor för Jesus och vi ska lära människor att göra allt han har befallt dem. Och det finns i de här tre ringarna som jag tror en församling bör ha. Amen.